Hej! Podcasten Staden har firat 10 år i år. Och vi tänker fortsätta ett 11:e år. Och om det finns någon som har lust att eller känner någon som skulle vilja vara med och möjliggöra detta 11:e år. En person, ett företag, en organisation, hör av er till oss. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida stadenpodcast.se eller skicka ett meddelande via sociala medier. Nu kör vi!
Det finns flera anledningar till att man skulle vilja resa till Trier i västra Tyskland. Man kan vandra och cykla längs med Moseldalen, dricka vin, såklart. Eller bese de mest välbevarade lämningarna från senantiken norr om Alperna. Men när vi kommer dit så är det omedelbart en annan känd figur som tar all vår uppmärksamhet i staden.
Karl Marx.
Ja, stadens son.
Det får man säga. Och den plats i staden som pilgrimsvandringarna först landar vid är hans födelsehus. Och vi tar oss såklart dit. Och ett litet sött rött turisttåg passerar det här ljusblå gatuhuset på Bryckenstrasse. Och ur det här turisttåget, ni vet sån här som man ser i många städer och rullar runt och sitter på sevarheter, så lösgör sig ett ord. Kommunismus.
Det är passande.
Det är lite överraskande för att komma från ett sånt där sött turisttåg. Det brukar vara, jag vet inte, det känns speciellt. Och sen försvinner det där tåget ner längs gatan och vi går över övergångsstället där Karl Marx faktiskt är en omväxlande röd eller grön. Här går man när ljuset slår om.
Jag tror att de har tagit liksom lite inspiration ifrån Berlin som hade de här olika. Östberlin hade ju de här Här går man-skyltarna som var lite roliga med en man med hatt. Men här är det då Karl Marx som styr stegen över gatan för gångtrafiken.
Precis. Och klockan 10 så öppnas dörren till födelsehuset. Och det här är ju, som jag sa, en sorts pilgrimsplats för alla som kommer till Trier. Kanske framförallt kinesiska turister.
Ja, i alla fall har det varit det. Jag letade efter kinesiska turister och vi såg några. Men inte alls den uppsjö som jag hade förstått brukar vara där.
Nej.
Det är ju liksom, det har ju varit ett fenomen att på den så kallade kinesiska Grand Touren när man gör Europa så är en av de lite mer speciella och ovanliga platserna som man vill stanna vid är Trier för att då besöka kommunismens liksom idérötter. Men vi råkade på en kinesisk kvinna som i och för sig bodde i Frankfurt. Och hon berättade att anledningen till att det liksom då inte var en liksom mängder med kinesiska turister där just då vi var där och hade inte varit det på ett tag, det var för att det hade varit väldigt svårt att få visum, eller rättare sagt, det finns visum att få, men själva administrationen att skaka fram visum i Kina hade liksom helt kloggat igen efter pandemin, efter coronapandemin. Och det där bekräftade ju folk på museet också, att det var ju ett ekonomiskt avbräck. Att kineserna inte var där i samma utsträckning.
Det här huset, födelsehuset, köptes av det tyska socialdemokratiska partiet 1928 och har sedan dess varit museum då ägnat åt Karl Marx, hans liv och tid och marxismens framväxt.
Jag måste bara säga, den här historien om hur de snokar reda på vilket hus han är född i, alltså socialdemokraterna på 10-20-talet, det är ju ren fetischism. Alltså den historien i sig är väldigt intressant. Alltså man har gett, det är som att söka efter den heliga graalen. Man, liksom, man går verkligen över många hinder för att till slut liksom kunna införskaffa det riktiga födelsehuset. För det var liksom viss tveksamhet, var svårt att hitta exakt bevis på var han var född någonstans. Det är också intressant hur oerhört viktigt det här är för den tidiga arbetarrörelsen.
Verkligen, och det blir ju också tydligt symboliken i det här när nazisterna tar makten bara 5 år senare, 1933, och det här börjar liksom sopas under mattan och försvinna från, alltså som någon sorts monumental plats av någon sorts betydelse. Mellan 33 och 45 så ockuperar ju, eller man kan säga så, eller annekterar ju nazisterna huset och använder faktiskt det för en av sina partitidningar. Och det tycker jag också är väldigt intressant, för att om det är någonting som Marx, det är 1800-tal, jag ska säga det, Marx föds 1818, han föds ju in i ett 1800-tal som ju, alltså hans tidiga liv, eller professionella liv, rör sig mycket i tidskrifter, i tidningar. 1800-talet är ju liksom trycksvärtans århundrade. Verkligen. Det är verkligen att tidningarna växer fram och texten och språket. Så att nazisterna väljer att placera sin partitidning i Karl Marx födelsehus. Det är en sån, ja, det är verkligen så här, nu ska vi verkligen tränga bort den här historien. Men nu är det ju ett rent och fint och duktigt museum. Och inne på museet så säljer man liksom spritflaskor med hans ansikte på. Gin som det står bourgeoisie på. Och en risling som heter proletariatet.
De har också en limoncello som heter opium för folket.
Ja, och vykort och muggar med citat. Och sen vecklar hela Karl Marx livshistoria och marxismens och kommunismens historia ut. Och man har ju inte skyckt för dess avarter och övergrepp och folkmord. Så man får ju säga att de kinesiska turister som kommer dit för att avlägga sin pilgrimsfärd, de åker ju inte hem med någon retuscherad bild av den kommunistiska utopin.
Undrar om de har missat det här och liksom kolla var de åker någonstans. För det är ju verkligen, som sagt, va? Inte någon förskönande bild.
Nej, verkligen inte. Inte minst faktiskt de masstribunalerna som under kulturrevolutionen som spred liksom terror och rädsla i Kina är ju rikligt dokumenterade där inne.
Nu kanske ni som lyssnar tycker att vi har börjat på ett konstigt sätt att prata om Trier, men det har vi faktiskt inte alls gjort. Utan det faller sig väldigt naturligt, för Karl Marx är en figur som präglar hela Trier. Mm. På 200-årsjubileet av Marx födelse så skänkte ju faktiskt den kinesiska staten en stor staty av Karl Marx då, 2018.
Den är alltså, det är en så klassisk lite, eller inte riktigt så jättestor klassisk så där kommunistisk staty, men den är ju i alla fall 3 eller 4 gånger Marx egentliga storlek, så att säga.
Ja, men precis. Och mycket i stan bär hans namn. Alltså köpcenter och torg och liknande.
Ja, och faktiskt till och med modebutiker.
Ja. Så att det här är någonting som, och vi kommer också veckla ut det här lite grann, för jag tror att själva det finns en nyckelförhållande mellan Karl Marx och Trier som berättar någonting om den här staden som är väsentligt. Vi kommer att cirkulera lite grann kring detta.
Ja, för att vi slogs ju båda två när vi kom till Trier och förstod att det här var den plats som Karl Marx kommer ifrån. Åtminstone jag som identifierar Marx som en industrialismens stora ideolog kring liksom de slitningar och maktkamper och klasskamper som uppstår i industrialismens spår, som något sotigt, mörkt, urbant, stökigt, högljutt.
Manchester. Liksom.
Och så kommer man hit och det är liksom en stilla Moselflod som rinner mellan vingårdar. Det är en liten medeltida stad med lite borgerliga hus, lite stänk av barock, men också alltså enkel, småskalig medeltids.
Var fjärde butik igen, vinbutik.
Ja, det överraskar en lite grann, just för att man föreställer sig inte att hans idévärld ska liksom slå rot just här på sån här plats. Men när man kikar lite närmare så vecklar ju också både staden Trier ut sig, men också marxismens liksom jordmån ut sig när man går runt i Trier. När Marx föds i Trier 1818 så är det en liten handelsstad präglad av medeltidens mönster, gator som strålar samman på Hauptmark, vindruvor som körs på vagnar från landsbygden in mot mitten, små lantbruk. Och det är liksom den ena delen då av det Trier som Marx växer upp i. Och den andra är ju den som du nämnde, nämligen det gamla Rom, den gamla romerska staden, det andra Rom, en av romarrikets största och viktigaste städer under 2-3 och 400-talet. Mm. Och bara ett decennium innan Marx föds, i början på 1800-talet, så har Napoleon erövrat den här staden och på något sätt återupptäckt de där lämningarna efter den kejserliga staden. Mm. Och också det kommer bli centralt för Marx idévärld, förstår vi efter ett tag. Så vi tänkte att vi kanske skulle vandra runt i Trier med Marx på något sätt och det som har format honom. Mm. Och
då kanske det också just det lämpligt att lämna själva museet och hans födelsehus,
ja,
som är just en mer som en symbolisk plats.
Mm.
Där Marx växte upp, mm, är ju betydligt viktigare.
Ja.
Han växer upp på Simeon Gasse 8.
Mm.
Vilket är, man kan inte säga att det är inte ens ett stenkast, det är liksom en armutsträckning,
mm,
ifrån den antika romerska stadsport som går under namnet Porta Nigra,
mm,
den svarta porten.
Mm.
Det är en svartgrå sandstensport byggd förmodligen omkring 170, år 170.
Mm.
Det är Triers absoluta liksom mest viktiga landmärke.
Mm.
Den symboliserar staden på alla möjliga sätt. Och den är liksom häpnadsväckande imponerande när man, mm, kommer dit. Den är som att den liksom, i alla fall för en sån som, sån som jag, eller sådana som vi,
mm,
så är det som att den liksom, griper in någonstans i en så att man känner att man, ens liv förlängs med några centimeter.
Mm.
Det är som att en del av mänskligheten plötsligt har tagit plats under huden.
Ja.
Ja, det här är en antik byggnad som inte alls såg ut så här när Napoleon då vandrade in i staden och ockuperade den.
Nej.
Utan den var påbyggd, igenkloggad av en mängd olika typer av medeltida funktioner, framförallt kyrkliga.
Mm.
Det var ju i stort sett en kyrka,
mm,
vid den tidpunkten. Vad Napoleon gör, eller vad han låter sina byggmästare göra,
mm,
det är att skala bort det här medeltida lögnen,
ja,
ifrån Porta Nigra.
Mm.
Vilket är en del överhuvudtaget av liksom Napoleon som världs- eller europeisk erövrare, hans strategi, han identifierar sig med antiken. Det ska liksom inte finnas någon distans där mellan antiken och upplysningens liksom revolutionär som han är.
Nej.
Så stadsbyggnadsprojektet är här att ta bort allt som har med medeltid att göra och frilägga Triers liksom sanna ansikte, vilket är den gamla antika, liksom ädla staden.
Precis, och i den här porten, eller när den så att säga återinvigs i sin romerska glans,
mm,
så öppnar också ett museum som visar upp artefakter ifrån Rom. Så att det här är ju en tid när den romerska staden friläggs på flera platser.
Mm. Man börjar, återföds nästan på ett,
ja,
sätt.
De arkeologiska utgrävningarna av baden påbörjas här 1815, 1820 fram till 1840. Och den liksom uppväxande unge Karl Marx som bor då just in till den där porten. Den stad som lyfter sig ur den här medeltida handelsstaden vid den tiden är ju den gamla romerska staden som ju har varit dold och mm, innesluten i andra funktioner inte minst. Och plötsligt så står ruinerna där och påminner om någonting gammalt, ett levande bevis på liksom ett vittrande material som har relation till en gammal makt. Det är delvis en revolutionär förändring under liksom Rom efter republiken och Augustus och de nya kejsarna så att säga.
Vi kommer ju att komma in en del på just Triers romerska förflutna som, mm, är djupt fascinerande. Men det som man skulle kunna läsa i det här förhållandet,
mm,
det är ju att den unge Karl Marx som växer upp får ett väldigt intimt förhållande till materialitet,
mm,
och materiell förändring i städer, i, mm, sin egen stad, inte, mm, minst. Och att historien har en materiell fot som innebär förändring.
Ja.
Och det här kommer ju att prägla Marx också på i hans studier. Han går ju vidare till, efter gymnasiet så går han ju vidare till universitetsstudier i tidiga 20-årsåldern. Och skriver också en avhandling på 1840-talet om antikens naturfilosofi och framförallt om, särskilt om materialismen.
Ja. Det där finns ju hos Marx, det här liksom att förklara världen och människan genom att inbegripa alla tider, allt som är liksom mänskligt i det förflutna. Och en karaktär som dyker upp i Marx avhandling, särskilt i hans liksom diskussion om tiden, är den romerska poeten Titus Lucretius Carus. Som ju, det finns ett verk av honom bevarat egentligen, och det är det som heter Om tingens natur, som skrevs kring 60 före vår tideräkning. En liksom extremt spridd skrift under den här tiden. Och jag tänkte bara, jag skulle citera ett litet stycke den som också finns med i Marx avhandling. Mm. Det här är Ingvar Björkessons översättning från 2002. Och då kan vi tänka oss att vi sitter i Marx hus och ser ut mot den här Porta Nigra, den här enorma stort svart hål, hög som ett berg, svart som ett fängelse. Ja. Som någon skrev, 30 meter hög, imponerande, vittrande ruin av det gamla romerska riket. Så här skriver då Lucretius. Och det här ska egentligen gå på examen, jag vet inte hur bra jag är på examen, men vi gör ett försök. Nu har du också märkt att stenar besegras av tiden, klippor förvittrar, torn störtar in och gudarnas tempel och deras bilder sakta nöts och vanställs av sprickor, att deras heliga makt är ur stånd att framflytta ödets gränser och spjärna emot de lagar naturen har stiftat. Ja, hör vi ej monument som vikts åt hjältar och rasat, frågar oss varför vi söker oss dem, något icke förgängligt, ser vi ej klippblock som ryckts från höga berg hur de faller, oförmögna att tåla ens en mycket begränsad tidsrymds mäktiga kraft. Skulle de slitas loss och så plötsligt störta om i oändlig tid och utan att brista, de har stått orubbligt mot alla årens hårda attacker.
Mm. Det finns ju, om man läser en del av Marx, så finns det ju liksom en ton av en antik diktare. Mm. Alltså att det finns ett bildspråk som inte är långt bort ifrån det här.
Nej. Allt som är fast förflyktigas.
Ja, det är ju någonting som Lucretius skulle kunna naturligtvis har formulerat.
Mm.
Och den här materialismen, jag vet inte, ska vi säga någonting om den? Alltså materialismen, för det här är ju någonting som kommer att ligga i botten på en historiematerialistisk eller en marxistisk världssyn.
Mm.
Materialismen, den grundar sig liksom i att tanken att världen endast innehåller materia och som existerar oberoende av oss människor. Och till skillnad då från idealismen, och det bör man ju verkligen säga i början, vid den här tidpunkten, början, mitten på 1800-talet, när Hegel är så oerhört stor inom akademin och inom filosofin. Så till skillnad från idealismen och Hegels idealism, där då tanken är just det motsatta, att världen är helt beroende av bakomliggande strukturer, former och idéer och sådär, så hävdar ju materialismen materien. Den verkligheten.
Mm.
Och det är mot den bakgrunden man ska se varför Marx säger att jag har ställt Hegel på huvudet. Att han har vänt upp och ner på den här idealistiska biten.
Mm.
För Marx menar att det som existerar är den materiella världen. Att idéer utgör en reflektion av den materiella verkligheten. Så begreppet historiematerialism, eller som Marx själv sa då, en materialistisk syn på historien. Det betyder att för mänskliga samhällen så är det viktigaste vad människan producerar. Alltså hur hon materiellt skapar sina egna livsförnödenheter. Det är det som primärt kommer att avgöra och bestämma vilket samhällssystem som existerar.
Mm.
Alltså i form av politik, religion, etik, familjerelationer, kunskapsinstitutioner etc.
Mm.
Bertolt Brecht, som också var marxist, han sa först kommer käket, sen moralen. Det är liksom lite mer kortfattat sätt att uttrycka den här världsbilden. Så det som växer fram ur det här, skulle man kunna säga, det är ju liksom en historiematerialistisk syn som ser att det är produktionen som är det viktigaste. Produktionen är basen enligt historiematerialismen.
Mm.
Och alla idéer, institutioner, maktens former bildar en överbyggnad för att kunna styra den här basen, den här kraften.
Mm.
Det finns en intim relation här. Ska inte gå in, det här är en diskussion bland liksom alla möjliga former av historiker och filosofer och liknande som vi inte ska fördjupa oss i just här. Men verklig historisk förändring, och det är ju det som är Marx egentligen viktiga grej här, att försöka förklara historisk förändring. Verklig historisk förändring, den sker genom att det är produktionsförhållandena som förändras. Basen förändras. Man kan gå från feodal agrarproduktion till industriproduktion. Stor förändring i basen. Eller från industriproduktion till kunskapssamhället som vi har nu. Eventuellt skulle man kunna se det också som en sån stark övergång. Och när det här sker, enligt Marx analys, när basen förändras kraftfullt, då spränger den också överbyggnaden. Det här är revolutionen. Detta är revolutionens kärna.
Mm.
Överbyggnaden trasas sönder för att den förmår inte hålla formen kring den här pulserande, föränderliga, materiella verkligheten.
Mm.
Och då måste det skapas en ny överbyggnad för att styra en ny materiell verklighet. Och den här teorin vart ju ohyggligt attraktiv bland den tidiga industriarbetarklassen. Naturligtvis. Man såg att det är vi som producerar materien som det här samhället bygger på. Och varför ska vi då ha en gamla liksom en gammal sunkig, feodalt luktande borgarklass som styr över oss och har sina moral och sina värderingar och sina politiska institutioner. Men det är den politiska biten, så att säga. Det här är ju liksom den ekonomhistoriska tanken som Marx försöker att formulera.
Ja, men jag tänker då att den där svarta porten och de andra lämningarna av det gamla Rom är ju ett spår av en försvunnen överbyggnad.
Ja.
En försvunnen maktordning.
Ja,
och då kan man ju se rakt igenom Porta Nigra och se rakt igenom... Porta Nigra står ju kvar.
Mm.
Basen finns kvar ändå. Minnet av basen. Överbyggnaden är borta.
Mm.
Någon sorts revolution har skett här.
Mm.
Någon stor förändring har skett. Så den insikten kan man ju se där igenom. Men det finns en annan, ytterligare en intressant sak som jag tycker blir tydlig med Marx och hans liksom uppväxt här i Trier. För det finns en annan sak han ser från sitt fönster på Simeon Gasse. Och det är, eftersom porten är porten till staden, så utanför staden så finns vingårdarna och lantbrukarna.
Så är det ju alltjämt idag. Det är ju verkligen omgivet av vingårdar.
Verkligen.
Och det är också, även idag är, Trier gör sina pengar av Moselvin.
Mm.
Och turism, men så är det. Och har varit under en längre tid.
Ja, och det som då rullar in genom Porta Nigra är ju då vagnarna fulla av vindruvor och produktion och vin och produkter ifrån den omgivande landsbygden på kullerstensgatorna. In mot Hauptmarkt, där Petrusbrunnen, den här renässansfontänen från slutet av 1500-talet, bara 1600-talet står. Och Hauptmarkt är ju den här medeltida stadens liksom, kärna, och den är fortfarande den plats som man hela tiden kommer tillbaka till när man går i Trier idag, för alla gator strålar samman här. Den här ganska välmående delvis och kyrkligt präglade handelsstaden som den är fortfarande när Marx växer upp där. Goethe passerar staden 1793. Och konstaterar att inom dess murar är det belastat, ja närmast förtryckt, av kyrkor och kapell och kloster och högskolor och byggnader tillägnad riddeliga och religiösa ordnar.
Mm. Hade han också lite så här, han längtade också efter antiken.
Ja.
Det känns som det är lite ruinvurm på gång här.
Mm. Han åker ju till en romersk lämning i en grannstad, ett gammalt gravmonument som finns bara några kilometer ner längs floden.
Det här igelmonumentet.
Just det, och där skriver han någon dikt, eller den finns fortfarande, eller redan då, innan Napoleon finns den liksom. Så att där hittar han liksom den här den andra staden. Men den här borgerliga handelsstaden som då finns. Och om man tittar på den där brunnen på Hauptmarkt till exempel, så är det intressant, för då den illustrerar de fyra dygderna. Det är fyra kvinnliga karaktärer som visar de religiösa dygderna. Men bakom dem så finns det små apor tecknade liksom i. Och de liksom stjäl frukter ifrån dygderna och lite annat. De illustrerar diverse laster. Mm-hmm. Så lasterna och dygderna spelar mot varandra, okay, där i den här staden som man förstår då är liksom upptagen vid liksom det dygdiga och det lastfulla och sånt där. Och nu går man omkring i det här bilfria medeltida centrumet. Det är väldigt behagligt och vackert. Men på Marx tid, vi blev uppmärksammade på en intressant karta som hade gjorts ganska nyligen över Trier på Marx tidiga 1800-tal. En fattigdomskarta över Trier. Förutom den här kyrkliga, lite välmående borgerliga staden så finns det ju en extremt fattig stad där. Också vägg i vägg med Marx födelsehus. För att när koleraepidemierna börjar röra sig i Europa och spridas i Europa på 1800-talet, då blir liksom de härskande klasserna oroliga. De ser och anar och tänker att det är de fattiga som sprider koleraepidemin. Inte vattnet är smutsigt, utan det är de fattiga, lastbara människorna som sprider epidemin. Därför börjar man också dokumentera exakt var de bor någonstans. Så i Trier finns det fantastisk dokumentation om vilka de fattiga var och var de bodde någonstans här i början av 1800-talet. Mm. Och den där kartan stöter vi på. Och det är ju flock av extremt fattiga och utsatta människor i centrala Trier kring Porta Nigra och nära Simiumgasse. Jag ska bara ta ett exempel för att visa hur de här kartläggningarna såg ut och vilket sorts relation mellan makt och maktlöshet som fanns i det Trier som Marx växte upp i. Då hittar man bland annat då en av de här som har granskats och skrivits ner i dokumenten i de här fattigdoms... Vad ska man kalla det? En sorts folkräkning. Fattigdomens folkräkning. Ja. Man kliver in och räknar barn, men också moraliskt går igenom deras leverne. Mm. Målaren Anton Schmidt, han är pappa till 3 barn, 2, 4 och 6. Han har, enligt protokollet, lätt att ta till flaskan. Hans leverne är slarvigt, hans vandel är dålig. Han är hänsynslös och sexuellt utlevande och moraliskt förkastlig.
Värst var de visste mycket om honom.
Ja.
Alltså, eftervärlden är ju jävligt tacksam för de här snokande liksom, tabell... figurerna är förflutna, för det är liksom, de ger ju någonting till eftervärlden.
Ja, de öppnar ett fönster in i
det. Det gör de. Ja, tråkigt kanske för de som blev utsatta för detta, men historiker är ju glada.
Och den här preussiska övermakten då, som kommer då efter Napoleon, som tar över efter Napoleon från 1815, de kommer ju också prägla Marx ideologiska och intellektuella utveckling.
Verkligen.
På ett jävligt spännande sätt. Dels då att de förbjuder judar att inneha offentliga ämbeten, vilket påverkar Marx familj direkt, eftersom hans farfar var rabbi i Trier och hans pappa var ju troende utövande jude, men bestämmer sig för att konvertera.
Ja, han bestämmer sig för att konvertera. Heinrich Marx, han bestämmer sig för att bli protestant faktiskt och inte katolik som man annars kanske skulle tro, för det var ju majoritetssamhället i Trier var katoliker. Han konverterar av affärsskäl, helt enkelt, just för att han vill vara med i den egendomsägande gruppen. Mm. Och det är som du säger, det säger också en del om, det här är en väldigt, jag ska inte snöa in på det för mycket, men jag tycker det är så superintressant det här med hur Marx familj, hans far, även hans farfar då, som fortfarande är alltså stadens rabbi, men hans far liksom har med sig de här franska värderingarna egentligen ifrån revolutionen och från det som kommer in med Napoleon. Mm. Alltså hans far är entusiastisk anhängare av upplysningstiden. Mm. Men sen övergår ju Trier till ett preussiskt välde, som du säger. Mm. Och då kommer någonting annat. Man blir konfronterad med nya lagar som bland annat förbjuder judar att äga egendom. Mm. Och en ganska öppen antisemitism som då inte, den här revolutions strömningarna hade inte det så uttalat. Och Marx far, som sagt, han då konverterar av strategiska skäl. Också för att de är ju ägare av vingårdar. Alltså det här är ju en familj som då just äger mark där man odlar vin. Mm. Och har daglönare och andra som arbetar på de här ägorna.
Precis. Och den här nya formen, den här preussiska
det är ju en kontroll, det är ju en väldigt kontrollerande stat.
Ja, och det är också någon sorts första frö till liksom de stora nationalstaternas tid.
Absolut.
Som börjar läggas här. Och här har vi att göra med delar av det här preussiska riket som ligger i utkanten och som du säger kanske mer känner sig identifierade med Frankrike. När preusserna kommer så stängs Frankrike som marknad för vinbönderna. Den repressiva makten i Preussen lägger på nya skatter. Fattigdomen ökar bland vinbönderna. Priserna på jordbruksprodukter sjunker. Och det uppstår missnöjesyttringar med de trycks ner. Centralmakten blir allt mer repressiv. Och det är en liksom ekonomisk kamp som förs kring de här vingårdarna. Och Marx första egentliga, ska jag säga, ideologiska, idémässiga ställningstagande kring relationen mellan makt och maktlöshet, ägande och ägare och ägda kommer ju precis här ur den här konflikten.
Och det här liksom det seriösa intresset av att reda på, men hur fungerar ekonomi egentligen?
Ja, exakt. Den här drakoniska preussiska regeringen och där kommer ytterligare ett frö till den här historiska materialismen. Vad sysslar de här bönderna med? Vad är det för överbyggnad som finns och hur kan det förändras?
Precis. Det finns en bok som är skriven av Jens Baumeister som heter, på engelska heter den How Wine Made Karl Marx a Communist. Mm. Vilket återigen griper an till också vår förundran över att man kommer till Trier och det är den här liksom agrara staden egentligen i botten med ett väldigt gammalt arv av att liksom leva på det som jorden ger runt omkring i form av vin och inte den här tunga industrismutsiga staden som man kanske förknippar just med marxismen.
Jag tänker att det är närheten.
Ja.
Allting som finns i Trier finns på andra ställen också, men Marx kan liksom alltid sträcka ut handen och röra vid det nästan. Han är inbegripen i det på ett intimt, delvis personligt, familjärt sätt, men också på ett liksom nästan kroppsligt nära sätt, så att det är ingen, idéerna kan liksom födas i den här närheten till allting.
Ja, och då blir det ju också väldigt materiellt.
Ja.
Eftersom det är så påtagligt fysiskt. Precis. Och liksom det är vinarbetarna på familjens egna gårdar som lider av att liksom det har blivit exportförbud till exempel till Frankrike och liknande. Jag tänkte på en annan sak, vilket också jag tycker är superintressant, och det är det här att, för Marx blir ju på grund av det här extremt kritisk till nationalstaten. Så kritisk så att det här är ju början, det här är ju faktiskt början på hans ska man säga migrering, nästan flykt till varo över att röra sig till om ställen, städer, sammanhang som accepterar honom och hans liksom, provocerande kritiska hållning till olika former av maktkonstellationer. Mm. Och från början är det ju just den preussiska nationalstatsidén om det här med att marknader, kapitalet så småningom, har ju inga gränser. Mm. Och nationalstatens gränser är därför onaturliga. Det här följer inte ekonomins liksom logik, att det ska finnas de här gränserna. Så man kan ju faktiskt säga att Marx, vilket är väldigt tydligt på museet, är att han är global. Han är global redan från början. Mm. Så att han försöker tänka på någonting som inte rör sig kring de här nationella gränserna.
Nej.
Och inte inordna sig i nationalstatens hägn riktigt. Och i Trier så har han ju ett utmärkt exempel på att det finns alternativ till nationalstaten.
Mm.
Han befinner sig egentligen i en gammal stadsstat av romerskt snitt, som under medeltiden var en kyrkostad som var organiserad på ett annat sätt. Och han har också kontakt med uppväxande imperier.
Mm.
Så att här finns det också liksom en, som man säger, frö för tankar, för vidare liksom, teorier omkring hur ekonomi, marknader rör sig och liksom förhållandet mellan bas och överbyggnad.
Ja, och för att ta hans liksom, vad ska man säga, mannen som liksom tog Marx till storstäderna, Friedrich Engels, han sammanfattar de här liksom, de här, för Marx skriver en massa artiklar om de här vingårdarnas utsatthet i Rheinische Zeitung, och Engels, han sammanfattar liksom de här effekterna på Marx tänkande Genom sitt skrivande om vinodlarna i Mosel, skrev Engels, så leddes Marx från ren politik till ekonomiska relationer och så till socialism. Stand up, all victims of oppression, for the tyrants fear your might. Don't cling so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights. Vi tittar på den senaste kartan över trier, den vi har i våra telefoner, och försöker identifiera Cardon, den romerska nordsydliga vägen.
Huvudvägen får man väl säga.
Som i höjd med stadens forum skulle möta den öst-västliga Decumanus i det som var den romerska rutnätsstaden, de romerska koloniernas stadsmönster.
Roma Quadrata.
Som de hade hämtat ifrån den antika grekiska Hippodamus egentligen, hans grid plan, som ju har läst vidare in i vår tid. En sorts liksom urform av stad som växer i antiken. För vi tänker att vi ska cykla den här Cardon från Porta Nigra, som är dess nordliga utpunkt, porten som leder ut på landsbygden, så att säga, utanför stadsporten, den romerska, hela vägen ner till andra änden för att förstå hur stor den här romerska staden var. Och vi lyckas hitta den och vi cyklar i 20 minuter, kanske 25 minuter.
Ja, det är ju påfallande mycket längre än vad man kan tänka sig. Alltså, det är en lång väg.
Det är en lång väg, och den romerska staden slutar just innan Lidl ungefär, där Lidl-butiken ligger. Och när vi väl kommer ner till Lidl, då har vi ju lämnat det som vi idag uppfattar som den centrala staden, Hauptmarkt, och de här gåytorna, de moderna gallerierna, shoppingstaden, turiststaden, Karl Marx födelsehusstaden. Långt bakom oss.
Ja, visst, absolut. Så vi är ute i förstäder, skulle man kunna säga.
Vi är ute i förstäderna.
Då får man ju tänka att den här romerska staden som planerades så här pass stor var ju inte, kanske säger sig själv, men den var ju liksom inte tätbebyggd på det sättet som vi kanske föreställer oss.
Ja, inte delar av den i alla fall. Många delar var ju väldigt tätbebyggd.
Absolut.
Andra delar var liksom längre ut mot periferin, så var det ju.
Precis, jag tänker kanske snarare att den inte är som en medeltida stad, väldigt tätt packad innanför en stadsmur, utan i den här planerade rutnätstrukturen så fanns det ju ganska omfattande delar som också innehöll enfamiljshus, alltså domus.
Just det.
Om det är som där den lite mer välbärgade samhällseliten kunde liksom bo.
Och så väldigt många enormt stora och monumentala institutioner av olika
verkligen
slag. Men varför ligger en romersk stad på fel sida Alperna, så att säga? Alltså, jag menar, det är en enormt stor romersk stad som ligger, man kallar det till och med för det andra Rom. Ja, Roma Secunda.
Precis. Och man, som jag tog tåget ifrån Berlin, och när man liksom passerar de här de liksom klassiska storstäderna i Västtyskland, man liksom, det är Dortmund och det är Bonn och det är Köln, och snart blir det Ruhrområdet, och det är så här tungt och stort, och sen så byter man tåget i Koblenz, och bara efter 10 minuter så är det bara så här, vad tog allting vägen? Man kommer in i Moseldalen och det är vingårdar och sådär. Och sen så dyker då Trier upp efter ett tag. Och man är, ja, det är med denna, detta antika bagage är ganska fascinerande.
Mm.
Ja, lite romar, lite romarriket kanske ändå.
Ja.
Alltså för när Västrom faller år 476, det här är liksom skolboksdatum, eller år, eller hur du menar, då hade...
Eller jag minns inte när den föll, men jag minns att jag lärde mig detta årtal.
Jag förstår det. Liksom, vi börjar bli äldre, men så gamla har vi inte blivit än. Vid den tidpunkten så hade själva staden Rom inte varit huvudstad i imperiet på närmare 200 år. Stora delar av riket var i händerna på andra makthavare, och makten hade liksom omfördelats.
Mm.
Miljöhistorikern Kyle Harper, som har skrivit en jätteintressant studie om just klimat och miljösjukdomar i romarriket, han berättar i den boken om det sista tillfället då själva staden Rom fortfarande var världens navel, som också kallades för, och allting smått. Och det var typ kring den överdådiga millenniumfesten, alltså när staden Rom själv firade att man fyllde 1000 år. Den 21 april år 248.
Mm.
Då man hade liksom en galen fest, helt enkelt. Bara en generation efter det, den händelsen, så fanns nästan ingenting kvar av Roms makt. Och inte heller institutionerna. Silvermynten var utspädda, vägde tunna som löv. Det var, stadsmurar hade rests kring själva staden Rom, den eviga staden, som tidigare inte hade behövt några stadsmurar, därför att dess rykte och avstånd räckte för att skydda sig. Livsmedelsförsörjningen var hotad. Människor drabbades av sjukdomar. Och det här är alltså ett väldigt snabb process. Romarriket i sig hade ju varit en gigantisk urban fabrik. Alltså det hade tillkommit städer överallt. Inte, de stampades ur marken, och inte minst då i västra Europa, där det inte tidigare hade funnits så mycket äldre städer. I östra Europa är det något annat. Mellanösternområdet, Persien och sådär. Där byggde romarriket vidare på äldre urbana kulturer med många, med ganska, som är nästan mytologiskt oklart ursprung. Men den här urbana fabriken bryter nu samman, särskilt i Västeuropa. Och under övergången från Roms fall till etableringen av en ny ordning under tidig medeltid, så kom samhället att agrariseras, och samhällselitens maktbaser befinner sig ute på landsbygden. Över väldigt vidsträckta ytor i Västeuropa så växer då så småningom feodala småriken fram. Men om vi koncentrerar oss här kring 200-300-talet, vår tidräkning, så är det just i den övergången, som är en krisperiod egentligen, så kom ett antal få städer ändå att blomstra. Och de, så att säga, de utgjorde det västra romarrikets svanesång. Och det var städer som Milano, Ravenna, Arles i Frankrike, södra Frankrike, och sen Trier i västra, nuvarande västra Tyskland, i Moseldalen. Det var städer som kom att ta över Roms många funktioner.
Mm.
Bli kejsarsäten, få myntslagerier som hade hand om valutan också. Och det här var till följd av de kriserna som hade liksom drabbat kärnlandet, eller hjärtlandet, där man blev anfallen, förstörelsen av infrastruktur var stor, förstörelsen av egendom omkring Rom var liksom förödande. Så man fördelade makten, och gärna då så att den allt mer kom att koncentreras kring gränstrakter, eftersom det var, liksom, det var en påtagligt militariserad makt som Rom hade blivit. Så Trier var en ny satsning. Den avvek lite grann från de här andra kejserliga noderna genom att den befann sig i slutet av nätverket. Alltså det här var ju liksom längst bort i stort sett. Vilket då uppfattades som en fördel på 200-talet.
Mm.
Från början så fanns det en militär garnison här som hade upprättats, och därefter så följde då grundandet av den här staden som på latin hette Augusta Treverorum, som betyder ungefär staden Augustus i Treveris land. Och Treveris var alltså folkslaget som befann sig här.
Och den får också namn ifrån liksom den första, inom citationstecken, kejsaren så att säga, Augustus.
Ja, precis.
Den nya ordningen så att säga.
Exakt. Det finns flera som har, det finns andra städer, Augsburg till exempel, och Augst i norra Schweiz som bär namn efter Augustinus. Och här beslutades då att man skulle anlägga en stad som skulle bli huvudstaden i provinsen Belgica. Mosel, dalen befann sig på ett ganska bra men ändå lite behörigt avstånd ifrån Ren, som, alltså floden Ren var ju gränsen mot germanerna. Så här kunde man liksom omgruppera och man kunde ha sina centrala noder. Och här börjar då Trier bygga amfiteatrar. Som jag sa också, ett myntverk etablerades. De romerska baden, de här monumentala byggnaderna som måste till för den urbana verkligheten under romarriket. Under slutet av 200-talet så blev också den kejserliga närvaron förstärkt. Det blev den västromerska kejsarens residens. Och det var liksom alla tecknet på att det skulle vara en viktig kejserlig regering. Konstantin, som då den som så småningom kommer att grunda Konstantinopel, han gifter sig i Trier. Så vi har liksom verkligen en fråga om en sånt oerhört viktig stad. Trier var vid den här tidpunkten, alltså i övergången från 200 till 300-talet, den största staden norr om Alperna. Och den hade ju då, när den var som störst, kanske 80-90 000 invånare. Och det är under en kort, den här tiden är kort. Den är från mitten av 200-talet fram till början av 400-talet, då även Trier blir indragen i liksom en nedgående, liksom upplösande process. Så det är en väldigt kort blomstringstid också som man har och som manifesteras i de här liksom gigantiska monumentala byggnaderna.
Och om man går runt i Trier så finns ju de här delvis framgrävda och möjliga att titta på. Man köper liksom en gruppbiljett för att se Kaisertermen, amfiteatern, Konstantinbasilikan. Medan andra är liksom försvunna. Forumet till exempel, som ju var liksom 400 meter långt och 100 meter brett, det är liksom, det syns ju inte längre. Där finns det ju egentligen bara den som nu heter Vimarktplats, som är liksom, ja, det ligger ett parkeringshus under, man har grävt fram något litet gammalt bad, men det är liksom ganska, forumet är ganska osynligt. Men det finns andra väldigt synliga spår av det här, och jag tycker att det är intressant det där på att säga att det är en ganska kort blomstringstid, för en av de absolut viktigaste och största projekten som man drar igång, det är det som heter Kaisertermen, alltså den kejserliga baden. Och de ruinerna står idag vända ut mot en av stadens ringleder. Man ser dem väldigt tydligt, reser sig kanske 40-50 meter upp med sina bågar. Man förstår att det här har varit ståtigt och stort. Men det här är ett liksom kejserligt bad som påbörjas på 360-talet efter vår tideräkning, men som aldrig hinner bli klart. Så att det är egentligen, det är till och med så att man börjar alltså bygga enorma saker som inte hinner bli färdiga i det här fallet. Men det jag tänkte att vi skulle kunna göra nu, för att nu när vi ändå får möjligheten att så att säga doppa fötterna och kropparna i en romersk stad, så tänkte jag att vi kanske ändå skulle kunna försöka förstå vad det här är för typ av stad. Det bor, som du säger, 80-90 000 människor här. Det är en enormt stor stad och tät stad delvis. Och kan man ju liksom fundera på vad är liksom stadslivet i en stad i romarriket vid den här tiden? Och du nämnde liksom de här bostadshusen som den urbana eliten bor i, de här enfamiljshusen, domus, liksom muromgärdade små lantegendomar, frigjorda från gatans kaos på något sätt. Men jag tycker att det finns en annan sida av den här staden som är nu helt utplånad, som inte syns någonstans i Trier, men som fanns överallt. Och det är de här höghusen egentligen, som heter insule. Och de finns ju i alla romarrikets städer. Det är en sorts typhus. De är utstämplade från liksom Neapel och norrut liksom, i alla städer. Och till och med planritningar inuti dem är ganska lika. De återkommer liksom. Och
det är som en hyreskasern.
Det är en hyreskasern. Och Augustus slog fast att en sån här byggnad får inte vara högre än 21 meter. Och det kan ju jämföras då till exempel med 1800-talets städer, den byggnadsordning som kommer till Stockholm i slutet av 1800-talet. Där är byggnaderna 19,5 meter och gatorna 18,5 meter. Så det är ungefär som en de hade ungefär samma byggnadsordning, så att säga, 6 våningar kanske. Och om man går längs de här gatorna så är det liksom som att gå in liksom, ja, men en ravin av höga hus på båda sidor. Det här är byggnader som är putsade i vitt för att sprida ljus in på gårdar och ner på gatorna. Förutom längst ner, det tyckte jag var spännande. Längst ner så är de ofta målade i någon sorts röd färg. Mm. Man kallar för Pompeji-röd. Ockra-röd, lite sådär. Och det var för att det var så smutsigt på gatorna så man ville liksom inte att det skulle bli skitigt på det här vita. Så att de folk lutade sig mot väggen där nere, packade kanske eller vad det nu var, lutades för att vila, så skulle det inte bli smutsiga avtryck på väggen. Så de är röda längst ner. Mm. Och sen, de här insulorna då, de är privatägda. Så att privatpersoner äger de här, men man hyr ut de här till förvaltare som driver in hyror och fixar folk som ska bo där. Och rent socialt så är de då också hierarkiskt ordnade, de här hyreskasernerna. Så längst ner så bor väldigt välbärgade människor ofta. Alltså det är nästan som en domus fast i lägenhetsform. Mm. Enormt utsmyckade, rika salar, mosaiker, färgrika. Och de bor längst ner och det är de hyr liksom den nedersta våningen. Men ovanför dem så sker en successiv liksom vandring neråt i samhällsklasserna för varje trappsteg man tar upp. Och det där drev ju också exploateringen. Inte sällan byggdes de här husen till illegalt, kanske 7 våningar, 8 våningar, för att dra in mer pengar in i den här, i fickorna på dem som byggde dem, så att säga. Så det är ju spekulationsbyggen väldigt mycket. Och det är väldigt dyrt att bo i de här lägenheterna. Det är dyra hyror. Vilket gör att folk också hyr ut i andra hand. Så kommer man in på, säg, 4:e, 5:e våningen i ett sånt där hyreshus, då kliver man in i rum som är uppdelade kanske med draperier eller tillfälliga väggar, och bakom dem så har hyresgästerna som hyr det här hyrt ut i sin tur. Ja. Och i sin tur så finns andra och tredje hand inuti där, och det blir naturligtvis mörkare och smutsigare och skitigare ju längre in man kommer. Det är trångbott. Och allra högst upp så är det liksom ett inferno av trängsel och smuts och hopträngt, glesa brädor som i dörrarna man ser igenom, ljud hörs överallt.
Alltså det låter ju inte helt olikt 1800-talets industristäder.
Nej.
Det är ju faktiskt påfallande likt de skildringarna.
Precis. Och det är oljelampor som har sotat väggarna, och här bor ju, de som bor här är ju stadens muskler, skulle man kunna säga. Det är de som bygger den här staden, de som bygger badhusen, murarna, bärarna, lagerarbetarna, hantverkarna. Medan de som bor längst ner är de som jobbar i administrationen eller har privata företag eller byggmästare eller något sånt där. Så att, och sen finns det inte sällan också en toppvåning där det bara bor duvor och de allra mest utslagna. Och så, ja, vatten till exempel kan man fundera på. Alltså toaletter. Det är en fråga. Liksom. Hålla sig ren och tvätta sig och utföra sina behov av olika skäl. Vattnen når oftast inte längre än till första våningen. Trycket liksom räcker inte längre. Så man har ju flera slavar som är anställda för att sköta de här husen. Då finns det bland annat ett vattenbud. Mm. En akvari. Som ska bära akvari.
Den heter så. Akvari. Mm.
Som ska bära vatten upp till de översta våningarna.
Mm. Ingick det i hyran?
Ja, fast ja, det ingick i hyran, men det är liksom ingen som riktigt orkar göra, alltså han orkar inte gå till 4:e, 5:e våningen, det blir för mäckigt. Okay. Liksom.
Man får mötas på mitten, så att tvätta av sig lite i trappen.
Ja, och det var ju straffbart att slänga ut urin eller avföring från fönstren, så att säga. Men folk gjorde ju det ändå. Så att det föll ju inte sällan ner mot gatorna. Men framför allt så leder det här till att man måste göra allting ute på gatorna. De här hemmen eller husen eller sovplatserna är ju egentligen bara just sovplatser. Mm. Alltså om du ska gå på toaletten så får du gå till stadens latriner. Det är så det får fungera. Och om du ska tvätta dig så får du gå till stadens badhus. Mm. Och det för oss då till en annan sak som man skulle kunna prata om när man pratar om det liksom vardagliga livet i en sån här romersk stad. Förutom de här packade kvarter efter kvarter, rutnät efter rutnät med 6- och 7-våningshus som är precis det här som jag beskrivit. Mm. Så kommer de här plötsliga, stora, monumentala badhusen. Mm. Och de är större än någonting annat när jag sa det. De är större än kyrkorna.
Ja, ja, absolut.
De är större än allt. Mm. Och det har ju delvis att göra med att den romerska kulturen egentligen vill manifestera sig som en kultur som är mån om sitt yttre. Att man tvättar sig, att man är sund, att man tränar. Det är fysiskt, liksom, det ska brottas och det ska slåss och det ska liksom rengöras. Så badhusen blir ju en symbol för allt det där som det här smutsiga som, alltså som inte är det. Någonting annat, någonting som verkligen syns att det är en annan typ av stad. Och det finns två stora bad då i Trier. Och dels är den här kejsartermen som aldrig riktigt blir fullbordat, men som skulle bli det största i hela det romerska riket om det hade blivit färdigställt. Och så finns det några som heter Barbaratermen som var det som fanns innan dess. Och det är också fascinerande för att nu kan man ju gå runt i ruinerna av det där. Barbaratermen går man på en liten spång igenom och så kan man titta ner i både i den infrastrukturen, de vattenledningar som skapade det här, men också se spåren. Och det här började ju grävas ut på 1840-talet. Så det finns liksom ruiner och vandrar omkring där. Men om man skulle gå dit år 280 då, säger vi, eller något liknande, då skulle man ju stå i en kö tillsammans med män och kvinnor, gamla och barn, hantverkare, soldater, rika och slavar. Alla skulle vara där i kön. Mm. Det skulle vara lite grann som en centralstation idag. Mm. Mm. Här är liksom, all walks of life är på väg in på badet. Mm. Och ganska billigt att gå in också.
Men det är väl också det att just de här baden är så, det är mycket centrala för den romerska kulturen. Mm. Dels, precis av skälen du nämner nu, att liksom man vill ju framstå som en civilisation i alla dess aspekter, naturligtvis, även när det gäller hygien och sånt. Men att det är så många olika aktiviteter som samlas inne i baden. Just det är liksom inte bara hålla sig ren, utan det kan ju liksom vara ja, men typ diskussionsklubbar och politiska möten.
Bibliotek.
Bibliotek.
Brottning pågår.
Ragga.
Mycket sex.
Ja.
Men också sport. Brottning, som jag sa, olika typer av tennis, fast utan tennisrack. Man skulle jobba sig svettig så man sen kunde gå in och bada. Det finns en pågående diskussion om just nakenhet faktiskt. Relationen mellan kvinnor och män. Ska man bada tillsammans? Det där går lite fram och tillbaka under romarrikets tid. Ska man ha kläderna på eller inte? Och så. Men om man vandrar igenom en sån där bad, så, som ju då är som en stad i staden, och där det ena monumentala rummet efter det andra. Det första man kommer till är ett sorts, det heter tepidarium. Eller det är en sorts mitten. Det är alltså lite ljummet sådär.
Okay.
Men sen så kommer kaldariumet. Det är den varma delen. Och alltså jag tror att man kan föreställa sig, om man tänker att man går in i en, den största kyrkan man kan tänka sig att man har gått in i sitt huvud liksom. Mm. Som krymper människorna till små figurer liksom. Det är det man går in i med kolonnerna och färgade stuckaturer, färgad marmor från hela riket, ett hett trägolv, ånga överallt. Alla går omkring i träskor också för att det är så varmt på golvet. Så det klapprar lite grann. Och så kan man gå in i ännu varmare rum, så här lakonikum eller som torrbastu. Kliva ner i heta badkar. Och under det här bara en myrstackshål av rör och värme och vatten som pumpas ner från akvedukterna. Ner i det här, eldas upp. Och sen tänker man så här, nu kan det inte bli större än så här. Det här är liksom det största rummet. Nej, men då går man in i frigidarium. Det svala rummet. Mm. För då är man så het. Mm. Så ska man svalka av sig lite grann. Och då som man kan börja sitta och göra affärer till exempel. Och sådär. Och jag menar, flera av de här gamla badhusen har ju blivit, ja, i Rom inte minst, blivit museer. Ja. Eller kyrkor. Ja. Och det där, kroppsliga manifestationerna i de här städerna. Baden i Trier ligger också längs Ekemanus. Det är amfiteatern i ena änden, där man har sina offentliga avrättningar eller sina gladiatorspel och så vidare. Den sitter liksom ihop med muren. Väldigt välbevarad och fin amfiteater.
Verkligen.
Idag när man går dit. Och sen så kommer man till Kaiserbadet eller Kejsarbadet, och sen kommer man till Forumet, och sen kommer man till Barbarabadet, och nu är vi längst Ekumenus hela vägen. Mm. Och sen kommer man till den romerska bron. Så att det här är ju en axel, en östvästlig axel i mitten av den här staden som är helt avgörande. Some boys kiss me, some boys hug me, I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl.
Vi hänger kvar lite grann i historien, för det är ju väldigt roligt, inte minst när det gäller Trier, som har mycket att berätta om detta. När den här magnifika, romerska, stora staden går under, börjar göra det under 400-talet redan, så är det ju precis även i Trier, som på andra ställen i Romarriket, på grund av invasioner och turbulens, inflation och liknande. Staden kommer till slut att hamna under frankiskt styre. Och så småningom under karolingerna, så Karl den store och sådär. Men det är ändå talande hur otroligt stark den romerska kulturen var i det här området. Att det här folkslaget, Treveri, som egentligen staden bär namn efter, fortsatte att ha den här romaniserade språket, klädstilen, livsstilen, ända upp till 700-talet. Alltså så här, 300 år efter att staden hade gått över till en annan maktgrupp. Och det här syns ju också i monumenten, inte minst de här, vi pratar om de här gravpelarna, gravinskriptionerna, som fortfarande är väldigt romerska. Men den medeltida Trier, som då är allt mer ett mindre samhällsbygge som lever inuti skalet av en äldre storhetstid, börjar ju ta sig an de här antika strukturerna på ett lite mer brutalt sätt. Det har ju skett en stor maktförskjutning, så successivt är kyrkan och ärkebiskoparna har fått mer världslig makt, och det byggs kyrkor, alltså det byggs församlingskyrkor, och det byggs också katedraler och liknande. Så att de här romerska baden, Kaiserbaden och Barbarabaden, börjar ju användas som stenbrott för att bygga just hus och kyrkor. Det är förvånansvärt egentligen att så mycket har klarat sig kvar som man kan titta på. Under 800-talet så blir det också Trier faktiskt, det uppkommer en form av mytologi om att i Trier så vilar en av apostlarna, Matteus. Så att staden blir en stor pilgrimsort faktiskt.
Innan Marx
så fanns det andra pilgrimer. Vid sidan av Santiago de Compostela så var alltså Trier en av de större pilgrimsorterna för kristna. Staden blir sen drabbad återigen av lite plundringar. Vikingarna kommer på 800-talet, plundrar ordentligt. Men staden byggs successivt upp. Men då är det liksom utifrån helt andra principer. Mm. Det medeltida Trier kommer att liksom överge det antika romerska rutnätet som du pratade om, den här Roma Quadrata och Cardo Decumanus-axeln, är inte det som liksom är mest lämpat för det medeltida Trier, utan istället planerar man gatorna som förlängningar av allfartsvägar som står i en mer liksom sömlös kontakt med omlandet. Så Triers beroende av omlandet blir mycket viktigare som medeltida stad.
Egentligen ett annat omland, för även det är klart att portarna i den romerska staden ledde ju ut till omlandet, men de ledde ju hela tiden till någon sorts viktiga platser i romarriket, alltså någon sorts liksom andra monumentala viktiga platser som inte hade med produktion att göra. Och det finns ju den här gamla definitionen, Max Webers definition av vad som skiljer liksom romarriket ifrån den medeltida. Att romarriket handlar om konsumtion och medeltiden handlar om produktion.
Ja, i städerna.
Och då läggs ju gatunätet om så att det vänder sig mot produktionen.
Exakt.
Och inte mot konsumtionen eller mot liksom det monumentala, utan vägarna blir istället allfartsvägar från vingårdar eller annan produktionsmark utifrån.
Precis, och det här kommer ju att avspeglas i stadens morfologi och liksom vilka tyngdpunkter, som hur de förändras.
Och då uppstår ju Hauptmarkt i mitten till exempel.
Ja, precis. Men man måste ju ändå se, alltså, när man tittar, Trier används ju faktiskt som ett exempel på den häpnadsväckande demografiska nedgången som sker i Västeuropa under medeltiden.
Shrinking city kan man säga.
Det kan man verkligen säga, den är helt exempellös. Alltså, den pågår oavbrutet i Trier i ungefär 1300 år. Ifrån den här piken på 80-90 000 människor så är man ju nere på 1700-talet på kanske 2400. Alltså det är, och det är bara det är neråt. Det är först industrialismen som får den där kurvan att liksom gå uppåt lite grann igen. Även om Trier verkligen inte är en industristad, så liksom har den sidoeffekterna av den större ekonomiska förändringen gör att det är först då på 1800-talet som det händer någonting. Sen en fransk urbanhistoriker som heter Jean-Luc Pinol, han har gjort en karta över Trier där man ser hur staden liksom drar ihop sig allt mer i sitt skal, det här shrinking cities. Till slut så är det bara en liten yta kvar kring katedralen där människor bor, och vad staden lämnar efter sig är då församlingskyrkor och begravningsplatser. Ja, alltså det är en medeltida stad som har kommit att urbanisera de döda, som Jean-Luc Pinol skriver.
Det här är också intressant för att det här är ju en period i medeltidshistorien, i den europeiska medeltidshistorien, liksom från i alla fall efter 1000-talet, när det grundas väldigt många nya städer.
Exakt.
Överallt.
Ja.
Alltså det är ju stadstillväxternas tid. Så
verkligen.
Mitt i de här stora nya städerna tillkommer liksom i Västeuropa den ena efter den andra. Liksom
Hansa och Centraleuropa, absolut.
Ja, Hansastäder och alltså tillväxt i form av liksom kommunikation och produktion. Och så är Trier det ultimata bakvattnet.
Ja, det går verkligen precis rakt i motsatt riktning. Men om man skulle fästa sig där vid 1000 så är det ju ändå spännande saker som händer också som en illustration över hur liksom den materiella och fysiska förändringen av de här medeltidsstäderna kan gå till. För Trier var ju liksom, säg år 1000 så var ju Trier då fortfarande ett viktigt ärkebiskopssäte. Hade väldigt goda kontakter med Rom, moderstaden, en gång i tiden. En munk från Sicilien kommer att bosätta sig i Trier. Den helige Simeon.
Ah, han som gav ett namn till Simeon Gasse.
Han som gav namn till Marx uppväxtgata, Simeon Gasse. Han kommer till Trier år 1030. Han ber om tillstånd faktiskt av ärkebiskopen och får tillstånd att låta mura in sig i Porta Nigra. I en cell i Porta Nigra. Han fick tillstånd att göra det. Ärkebiskopen i Trier var just vid det tillfället på väg att göra en egen pilgrimsresa till Jerusalem. Så han var lite inspired av liksom olika, kan man säga, religiösa uttryck av mer extrem form. Så han murar in sig i den romerska stadsporten. Han blir alltså ett slags pelarhelgon, skulle man kunna säga, som var en mer österländsk form av asketism. Det finns ett annat namn på grekiska, anakorein, som betyder att dra sig tillbaka, som ett asketiskt tillvägagångssätt. Att låta mura in sig i kyrkoväggar eller klostermurar, eller i munkceller om man var inne i ett kloster. Ja, det här rituella inmurandet var alltså liknande vid en begravningsritual. Eremiten, i det här fallet, beslutade sig för att vara död i det världsliga livet och bara leva i Guds värld, som en slags levande helgon. Strax efter att Simeon hade blivit inmurad i Porta Nigra så svämmade Mosel över och förstörde grödorna för mängder av bönder, vilket gjorde att Simeon faktiskt anklagades för att vara en häxkar. Att det här inmurandet egentligen var ett stort misstag. Bönderna försökte storma hans cell med stenar och påkar. De tog sig inte in. Ja, efter 5 år av bönor och väldigt mager diet, också bestod av bönor, bönor och bönor, ett liv av bönor och bönor, så dog Simeon 1035. Och den dåvarande påven Benedictus den 9:e, han hörde talas om Simeons hängivenhet och såg till att han blev väldigt snabbt kanoniserad, att han blev ett helgon. Och att det då också skulle uppföras en kyrka kring hans, den här Anacorein-cellen där han hade suttit och dött.
I Porta Nigra.
I Porta Nigra. Det betyder att Porta Nigra byggdes om. Nu är vi tillbaka till storyn varför, där då Napoleon kommer i slutändan och liksom tar bort det som medeltiden hade lagt till. Porta Nigra blir ena fasaden av en medeltida, ett medeltida kyrkorum. Som i sin tur kom naturligtvis att byggas om och göras om under flera hundra år efter den här händelsen. Men det här är ju liksom också en, det är väldigt talande för den materiella förändringen som medeltida städer kan genomgå under den här tiden. Mm. Även då i en krympande stad som Trier.
Mm. Det är just därför den där cykelturen vi gör längs Cardon, att den känns så långt bort ifrån staden.
Mm,
för vad vi trampar oss igenom, så att säga, vi trampar oss igenom krympningen. Eller,
ja, den medeltida krympningen, det är sant. Ja.
Utifrån den. Mm. Genom nya stadsmurar som byggdes under medeltiden, som kom närmare och närmare liksom den kärnan kring kyrkan i mitten.
Exakt.
Så att man kan väldigt pedagogiskt, så att säga, känna liksom krympningen och tillväxten bara genom att röra sig genom Triers olika tidslager i staden. Men så finns det ju, en flod där.
Mosel.
Och, ja, och det finns faktiskt en strand även på andra sidan floden.
Vi kom ju på efter ett tag också när vi har suttit och druckit kaffe och tagit en öl och sådär vid Moselfloden, att vi bara i huvudsak har rört oss på den ena sidan av floden och tittat mot den andra som redan där ser liksom lite mörkare ut. Definitivt inte har samma historiska liksom tyngd.
Nej.
Som den gamla Trier. Och man undrar ju liksom, vad händer bort om den här Römerbrücke på andra sidan Moseldalen?
Ja, men precis, för att turistkartorna som man får sig tilldelat i Trier, de slutar liksom, man går över bron och sen tar staden slut.
Ja.
Men om vi går över bron och kommer in i det som är Trier väst, då kliver man ju in i en stadsdel som egentligen är mer präglad av de senaste 150 åren snarare än av någonting jättelänge sedan, eller ens medeltida. Det präglar av sina bilvägar. Det är ganska snabbt trafikstockning där redan vid 6:30 på morgonen. Industrier ner mot floden. Här finns liksom inget av den här, heller av den här Moselflodens romantiska vitt vin turistcykla auran som man anar på
jag
andra
tänker
sidan.
Lite grann på hur den ligger också. Det är hur solen går. Mm. Alltså för att på den östra sidan så har du ju liksom sydväst. Mm. Du har ju eftermiddagskvällssolen som liksom värmer på.
Mm.
Medan det är definitivt det liksom kallare och mörkare på den andra sidan.
Verkligen. Och här har i olika perioder legat också gamla militärbaracker.
Mm.
Praktiska ting. Men det är också i vår tid numera den mer socialt utsatta delen. Om man ska tala om någon del av den här staden, man frågar, men hur ser det ut med segregationen och utsattheten i Trier? Då är det Trier väst man pekar på. Och det är också här som den moderna stadsbyggandets Trier har arbetat som mest med att bygga, förtäta med nya bostäder för att förändra, bygga i de gamla militärbarackerna, bygga om de gamla militärbarackerna för att, så att säga, försöka förändra den delen och den sociala utsattheten som finns där. Men det finns en annan historia som faktiskt går tillbaka just som handlar om social utsatthet på den västra stranden som går tillbaka till mellankrigstiden egentligen, mellan de första, de två världskrigen. För att det fanns en stadsdel, en barackstadsdel här som fick namnet på 1920-talet det nya Marocko på Eurener Strasse. Och det var liksom ett, låg liksom mellan, alltså i Triers utkant i början av det som heter Euren. Och den var liksom inte en del av den här gamla fattigdomen som jag beskrivit inne i Trier, som ändå fanns liksom inblandat i den medeltida staden och i Marx 1800-talsstad, utan det här var en annan sorts fattigdom som var skapad mer av kriget egentligen. Och det var helt enkelt så att Trier, eller staden Trier, statsmakten i Trier bestämde sig på 1920-talet att skicka ut 600 personer, mer än 100 familjer, till de här delarna. Ifrån den centrala staden, ut i barackerna, utan el, utan vatten, utan värme, för att bo där. En sorts, ja, de förvisades egentligen från, för att de var för fattiga. Eller de, man vill inte ha med dem att göra in i den centrala staden.
Här var det ju liksom, det är också det här namnet, liksom Neu Marocco.
Mm.
Det är ju som att man liksom övertog den sociala stigmat av en grupp som hade liksom blivit förpassade dit tidigare.
Just det.
Och det här har ju också att göra med första världskrigets komplikationer. Alltså att i det här området så fanns det baracker för soldater som tidigare hade kämpat på den franska sidan. Soldater som hade i det koloniala Frankrike tagits ifrån Nordafrika. Så det var alltså nordafrikanska soldaters härbärgering som de här socialt utsatta familjerna fick ta över.
Just det.
Under mellankrigstiden.
Och Triers liksom stadsfullmäktige, eller man ska säga, de som valde att skicka ut de här familjerna bort från staden, göra sig av med det här problemet, den sorts social dumpning skulle man väl kunna kalla det för, skyller man ju också på de franska ockupanterna, för man menar att det är just det faktum som gör just att Frankrike ockuperar den där delen av Trier, den andra stranden, som gör att massa familjer måste fly ifrån den sidan in till det centrala Trier. De menar att det här är liksom en sorts collateral damage från kriget som är fransmännens fel, och därför ska de nu också skickas tillbaka. Det är liksom occupation damage. Så de påstår att det är liksom fransmännen har skapat det här problemet. Det är inte vårt problem. Vi gör oss av med det här problemet. Vi tänker inte hantera det, utan de får vara på andra sidan. Och det här hörde då till en annan kommun, så att säga. Så att man lämnade ifrån sig det här problemet med hänvisning till att det är inte vårt fel. Fransmännen skapade de här flyktingarna. De är inte våra flyktingar. De får nu vara hos er.
Ja, just liknelsen vid social dumping är ju ganska träffande i sådana fall.
Ja, det är exakt det handlar om. Och där, det här är liksom en lite av en skamfläck, liksom den numera ganska, får man säga, ändå socialt medvetna liksom urbana kulturen som finns i Trier. Man är ju väldigt ambitiös med sitt social city-program där man vill verkligen motverka den här typen av segregation eller utsatthet, att stärka den sociala infrastrukturen, inte minst i väst då, de här gamla kasernerna och också bygga i ett gammalt ridhus som man byggt en väldigt populär fotbollshall där unga i den här stadsdelen kan samlas och ja, fritidsaktiviteter och så vidare. Så att man har generellt ett sånt, och just i ljuset av det så är det här liksom minnet eller smärtan av den här brutala dumpningen ganska närvarande i Triers liksom historia.
Annars är det ju inte ofta, men vi får i alla fall gång efter annan påpekat för oss att Trier är en konservativ och katolsk stad som är liksom mån om sin, naturligtvis, sin väldigt speciella historia, men också därför har en tendens att vara ganska sluten och att det kan vara svårt som inflyttad, och då pratar vi liksom inte invandring utan vi pratar så här inflyttad ifrån Mannheim, att att få kontakt med de, liksom, de etablerade grupperna eller familjerna i Trier. Vi hyrde cyklar och vi gjorde våra små liksom, fältstudier och besökte olika bostadsområden. Där vi tyckte vi liksom hittade lite gemensamma drag som faktiskt också bekräftade det här till viss del. Vi cyklade bland annat till, vilket var ett väldigt fint område, ett område som hette Sonnenschein, som också är från mellankrigstiden. Som kändes som att man blev för, liksom, kastad in i en, snarare en engelsk så här, radhusverklighet. Liksom väldigt prydliga, brittisk doftande radhus i tegel med små trädgårdar. Och just det där djupa med liksom, tre våningar. Och där fanns det ju uppenbarligen ett väldigt starkt liksom, grannskapsliv. Och man, var, liksom, man tyckte väldigt mycket om att man var stolt över att få bo där.
Ja, vi klev in i det där. Vi råkade se ett fotografi på den här stadsdelen i Stadsmuseets samlingar. Och sen tänkte vi, dit måste vi åka. Och så kom man dit och så precis vid gatans liksom, entré så står det tre kvinnor och samtalar med varandra. Och efter ett visst samtalande förstår vi att två av de här, det är en mamma och hennes dotter. Och så är det ytterligare en granne. Och mamman är ju, bor i ett radhus här och är också uppvuxen här. Och hennes, förstår vi, hon är i 60-årsåldern, 65-årsåldern nu kanske. Hennes föräldrar bodde här, men också hennes far föräldrar bodde här. Så att de har bott här i tre generationer sedan 1920-talet. Och inte rört sig härifrån, utan verkligen etablerat sig i den här. Och sen så är den tredje kvinnan som är där. Hon har precis, eller precis, men för ett tiotal år sedan flyttat in som en nybyggare i Trier i den här stadsdelen. Och hon beskriver för oss, hon bjuder in sig i sitt hus. Hon har byggt om hela huset så att det mer påminner om insidan på någon sorts designtidskrift än en engelsk radhus.
Det var väl det hon jobbade med också, typ designtidskrift eller något där.
Precis, och flyttat trappan, öppnat upp. Jag ville skapa mer rymd, mer utsikt, byggt på. Och mellan raderna när vi pratar med de, den här kvinnan som har bott i tre generationer så förstår vi att det är många som gör det här. Men ja, vi kanske önskar att det hade varit kulturminnesmärkt det här området så att inte det hade varit möjligt att fara fram på det här sättet med den här ändå så att säga, minnesvärda, byggnadsvärda
Vi kommer ju rakt in i en liksom liten mikrokonflikt, förstår man, med liksom en grupp äldreboende som gärna hade sett att det här var K-märkt och har stridit för också inom i stadsledningen och så. Och sen så en annan grupp som är glad att de kan få investera och göra om de här radhusen, modernisera dem och så. För att de har ju också alltså från början väldigt ålderdomliga strukturer och en del som pekar på att det är, alltså det är en sparsmakad arkitektur.
Ja, det är verkligen, det är som du säger, det är en brittisk arbetarklassarkitektur. Och där man från början naturligtvis använder de här trädgårdarna till att odla och liksom vara självförsörjande. Exakt. Men det kommer flera historier om de här husen. Det visar sig att när de amerikanska trupperna kom för att befria Trier och strida mot nazisterna så bosatte man sig i de här radhusen. I vissa fall så bodde familjerna kvar på övervåningarna och i andra fall så lämnade familjerna husen för släktingar på landsbygden någonstans. Och också nere i källan så fanns det, jag tycker det var en rolig detalj alltså, nere i källan så fanns det lösa tegelstenar som man kunde dra ut och frigöra ett litet hål så att man i risk av liksom, krig eller ockupationer på något sätt så kan man alltså koppla samman alla källare.
De hade en, det var egentligen en gemensam källare.
En gemensam källare som man kunde liksom koppla ihop.
Illusoriskt hängde ihop. Inte hängde ihop.
Nej, precis. Men de där stenarna. Hon som bjöd in oss och visade sitt nydesignade hus, hon beskrev ju också hur svårt det var att komma in i Trier, att få nya vänner, att hitta, att etablera ett socialt liv. Och vi bestämde oss för att leta reda på ytterligare en, kanske ännu mer isolerad del av Trier, där vi cyklade i vad som upplevdes som uppförsbackar, eller som var uppförsbackar i 25 minuter. tills vi var helt blåa om läpparna av svett, så att säga. Och Mariahof, som då hette. Och det här är de gamla bergen runt om Trier där man bland annat hämtade vatten då till akvedukterna i den romerska tiden. Men där ligger fortfarande, och där byggde man ett radhusområde på 1960-talet.
Och det är verkligen högst upp på kullen. Alltså den är ju i stort sett helt isolerad. Den hänger ju inte ihop byggnadsmässigt eller organiskt med någonting annat. Nej. Det kommer en buss och hämtar folk. Det är förhållandevis ganska nära den centrala delen av stan. Men just topografiskt så är det liksom helt avskild.
Precis. Och där lyckas jag vara så framfusig. Jag fotograferar en gata där och då blir en man frågande och undrar varför fotograferar du mitt hem? Och så kommer hans fru ut och så försöker vi förklara. Vi säger som vi alltid säger, vi är arkitekter, vilket brukar vara helt ofarligt. Och det är den bästa liksom,
det är den bästa undercovern ever. Man kan inte säga att man är journalist, för då blir man utkastad.
Nej, eller? Precis. Men arkitekter,
historiker är skumt, men arkitekter det är så här. Jaja, kom in och kolla på vårt hus då.
Och så berättar de om hur de har köpt det här huset precis och gjort exakt samma renovering egentligen som hon nere i Sonnenschein. Det vill säga rivit ut alla väggar, öppnat upp, designat det. Men det visar sig då att den här mannen i huset då kom till Trier på 1970-talet, slutet av 1970-talet, från Polen med sin familj. Och han är alltså uppvuxen i den här stadsdelen. Men i de höga husen som finns också, 3-4 våningshusen, social housing-delarna i den här stadsdelen. För att man byggde först en sorts överklassby, eller övre medelklassby av små radhus på den här höjden. Men någon gång under 70-talet så insåg man att man behövde också social housing i Trier och bestämmer sig då för att förtäta den här stadsdelen med hyreskaserner, 3-4 våningar. Och där växer den här polska mannen upp. Och nu har han återvänt till ett radhus den här gången, gjort en liten klassresa och flyttar in där som...
Men liksom fortfarande väldigt just trogen sin uppväxtmiljö.
Precis.
Och det där hade ju de två här områdena som vi nu exemplifierar det här med, de hade ju också det gemensamt, precis. Även Sonnenschein, detta mellankrigsradhusområde, att det var liksom interfolierat med social housing som hade byggts liksom ofta som att det liksom ytterligare gav en liksom en rumslig dimension, att man liksom avgränsade radhusområdet med ett hyreskomplex. Just för att få till den här blandningen i staden som staden verkar vara också väldigt mån om att liksom åstadkomma.
Ja, precis. Och när man vandrar upp i Mariahof, i det som blir centrumet, så att säga, centrumbildningen där uppe på höjden, där det ligger en brutalistisk katolsk kyrka, samling betongelement staplade på varandra till en nästan pyramidliknande...
Det där var intressant. Den där formen återkom också i någon sån seniorboende. Alltså, väldigt särig. Jag har inte sett den tidigare.
Nej, det är som ett antal betongmurar eller betongkvadrater staplade på varandra i en sorts trassform upp mot en topp där korset sitter. Men uppe i det centrumet så var det också väldigt blandat, både etniskt, socialt kände man, men också någon sorts, både blandat men också isolerat.
Ja.
Och det var som att man var stolt över den där blandningen av de här grannskapen, men också stolt över att de var... hade en lång historia och att man hade varit kvar där, att det fanns ett historiskt djup i dem som var viktigt. Som att Trier ändå som stad någonstans är väldigt medveten om att skapa nya historier kring även ganska nya platser. Sonnenschein från 20-talet, Mariahof från 60-talet. Vi måste ändå etablera att det här är en lång historia. Vi kommer från någonstans. Även om den materiella basen för de här historierna är olika, så är ändå, nej, men historien blir viktig för att man ska formulera sin plats i världen. för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Trier. Det ni hör i bakgrunden är Kubilai Kursuns Måsel. Tidigare hörde vi också Billy Braggs version av Internationalen och en jazzig version av Madonnas Material Girl med Richard Cheese. Alltså, vi har ju badat som sagt i romersk historia, men också annan. Vad har vi några tips? Bara, vi kan inte berätta om allt, men några saker.
Nej, nu blev det det var mycket läsefrukter och fantastiskt roliga saker. Men vi kan ta några grejer i alla fall nu om man vill vara en, vad ska man säga, en armchair traveler. Och inte bara en armchair revolutionary som Karl Marx.
Karl Marx... Man säger det, när man kom till slutet av hans hus, hans födelsehus, det sista rummet, så hade de ju hämtat hem hans stol ifrån hans bostad i London, hans slitna armchair just. Och då kunde man sätta sig mitt emot Marx, eller ja, liksom någon sorts virtuell mitt emot Marx, och förstå hur mycket av hans resande som för sig gick just
I den stolen.
Han säger så här: nu är jag tillbaka i den här stolen igen. Och jag fick en bild av att det var något kolonialt med att den var tillbaka i Trier igen. Alltså det finns någonting med att han, den här globala resenären som reser runt och förändrar världen med
eller
sina
idéer. Eller hans tankar i alla fall är på global resa har varit under en längre tid.
Ja, exakt. Men att det här återvändandet, den här formativa liksom handelsstaden vid Moselstrand ändå hela tiden utgör någon sorts utgångspunkt. Jag tycker.
Och det är ju ett återvändande på många sätt. Jag tänker på, alltså det man råkade på var ju hur Trier som kollektivt, eller i alla fall politiken i Trier, skämdes över att vara Karl Marx liksom hemort under kalla kriget. Hur man liksom försökte dölja det. Att han kom därifrån. Just när det var så skarpa motsättningar mellan östblocket, den socialistiska östblocket och väst. Det är ju lite annat nu, minst sagt kan man säga.
Då hade ju Trier hamnat på fel sida om historien igen, så att säga.
Exakt.
Att ha Karl Marx födelsehus i väst.
Ja,
du har läst
hur som helst. Ja, då passar det. Jag säger två stycken som är väl värda att läsa. En är en artikel som var fascinerande och som vi har liksom tagit inspiration av Edith Hall, som heter Beneath the Shadow of the Porta Nigra, Karl Marx and the Ruins of Trier, som finns i European Review of History från 2011. Och boken som jag nämnde lite kort av Kyle Harper, som på svenska heter Roms öde, klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång, som har getts ut av Daedalus.
Jag hade stor nytta av att läsa den väldigt informativa och roliga boken En dag i antikens Rom, dagligt liv, hemligheter och kuriositeter av Alberto Angela, som finns på svenska faktiskt att läsa. Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter. Ni får jättegärna höra av er till oss. Lättast via våra sociala medier. Vi heter Staden Podcast på de upptäckliga plattformar som fortfarande finns. En del är på väg att bli ruiner nu, jag har förstått. Twitter är en sorts ruin av vad det en gång var.
Vi får plockas från stenbrottet Twitter och göra någonting nytt.
Ja, vi får göra det. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.